Jag vill hälsa dig som lyssnar varmt välkommen att dela gudstjänst. Jag ska inleda med att läsa dagens text som är hämtad från Apostlagärningarna kapitel 9, vers 1-9. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. Så lyder Herrens ord. Ibland inträffar det saker på vår livsväg som liksom bryter tiden. Händelser som skär rakt igenom och delar allting i ett före och ett efter. Jag tror att vi alla har en eller flera sådana händelser bakom oss. Avgörande möten, livsförvandlande insikter, oväntade händelser. Efter att det har hänt så går det aldrig att gå tillbaka. Livet blir inte som förut. Allt är nytt och okänt. Den här gudstjänsten vill vi stanna upp inför just det omvälvande. Temat för vår gudstjänst är motljus. Motljus, alltså det som kommer emot oss, bländar oss, gör att vi för ett tag inte längre kan se vägen framför oss, för allting är okänt, den kända vägen utraderad. Det var vad som hände på vägen till Damaskus, och vi vill genom orden, sången, musiken och bönen ta dig med på den resan. Våra livsberättelser vävs kanske samman med din egen och framträder något nytt. Välkommen att följa med. Jag heter Johanna Fredriksson och jag arbetar som pastor och föreståndare i Ekumeniakyrkan Ingarp. Medverkar i gudstjänsten med sång och betraktelser gör också Klara, Emmy och Frida Frisk, och David Ros spelar piano. Varmt välkommen att fira gudstjänst.
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag
Jag var 7 år första gången jag minns att jag fick ett bönesvar. Det var så tydligt, uppenbart och otroligt att det för mig inte finns en endaste möjlighet att förneka att det var Gud som visade sig. Vi hade nyss flyttat in till stan och jag kunde inte alla områden. Jag hittade till några av butikerna, simhallen och till våra kompisar som bodde en bit bort. Så när jag och vännerna varit iväg på en tur med sparkcyklarna och de andra åkte ifrån mig, så var det inte så konstigt att jag direkt hamnade vilse. Jag hade ingen telefon, ingen aning om var jag befann mig, och det enda jag kunde förmå mig att göra var att be. Snälla gode Gud, låt mig hitta vägen tillbaka till mina kompisar. Tårarna rann ner för mina små barnkinder och skräcken skrek i magen. Hjärtat slog så hårt. Tänk om jag aldrig skulle hitta tillbaka. Tänk vad orolig mamma kommer bli. Vad ska jag göra? Efter att jag blygt frågat några tonårskillar om de sett mina vänner och vart de tog vägen, och sedan insett att det var lönlöst, blev det svårt att se vägen för alla tårarna. Så pass att jag inte såg att en bekant kom cyklandes emot mig. Hon såg genast att det var jag. Och när jag förstod att det var hon, så hulkade jag fram vad som hänt och att jag inte hittade tillbaka. Men hon visste precis vart jag skulle, och på mindre än några minuter var jag tillbaka hos mina vänner. Trygg, glad och tacksam över att jag fick hjälp att hitta tillbaka. Denna händelse har jag burit nära mig genom hela livet. Jag är så lycklig över att jag sedan barnsben lärt mig av min familj och av kyrkan att jag kan förtrösta på Herren. Gud finns med mig genom precis allt. Han leder mig. Det spelar ingen roll om jag är vilse rent fysiskt eller om jag är vilse i sinnet. När jag famlar i blindo hittar jag alltid tillbaka till denna händelse. Gud hör våra böner, både stora och små, lyckliga eller sorgsna. Han hör och ser. Jag behöver inte veta vart jag är på väg, men jag kan lita på att han vet. Jag ser inte alltid vägen, men han leder mig längs med den. Ordspråksboken, kapitel 3, vers 5 och 6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna.
Look up, child.
child, ooh, eh, eh. Look up, child, ooh, eh, eh. Look up, child, ooh, eh, eh. Look up, child, ooh, eh, eh. Ooh, eh, eh. Ooh, eh, eh. Ooh, eh, eh. Ooh, eh,
som stenar mot botten. Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och bor i ditt hjärta. Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan.
Så tydlig, klar som kristall, hörde hon den, rösten. Samtidigt var det bara som en viskning. Men det fanns ändå ingen tvekan om att den rösten tillhörde Herren. Ingen annan skulle kunna få en viskning att ljuda så kraftfullt som en stilla bris, uppmätt till stormstyrka. Mitt älskade barn, världens alla bekymmer är inte dina axlars uppgift att bära. Din egen styrka är inte din tillflykt. Den blir din fiende till slut. Så stod hon där när rösten hade tystnat. Tårarna strömmade ner för kinderna och hon lät dem rinna. Så trött. Minnen av gånger då hon varit stark på egen hand poppade upp som för att understryka det hon just hört sägas. Gång på gång då hon valt att skratta när hon egentligen behövt gråta. Att trösta när hon egentligen behövt låta sig tröstas. Dag efter dag då det varit viktigare att räcka till för andra än för sig själv. Hon hade blivit som ett urblåst ägg till slut, där skalet är helt men insidan alldeles tom. Om någon skulle nudda det skalet skulle det gå sönder. Därför var det viktigt att inte riskera att någon kom tillräckligt nära. Minnena byttes mot den skrämmande frågan: om jag inte måste vara stark, vem är jag då? Osäker och blind kände hon sig. Vägen framåt kändes ovan. Men samtidigt som hon vacklade på stegen så var de lättare än på mycket, mycket länge. Svaret fann hon i ordet: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Nu lever hon i bönen. Tack gode Gud för allt du gör i mitt hjärta. Hjälp mig att leva svag och brusten inför dig och inför andra. Visa mig vägen som du vill att jag ska gå, och när jag famlar i blindo ber jag dig sudda ut mina hopplösa försök att vara stark på egen hand. Hjälp mig att lita på din styrka.
Smak i min mun, och världen hade tappat all sin färg. Det kändes när jag andades att luften var tung. För fast jag långt ifrån bestigit något berg. De bad mig vara stark och lita på dig Gud. De påminde om att du älskar mig. Jag klamrade mig fast som om vi varit hud mot hud, fast jag alltid tänkte allt för långt till dig. Jag vill bara sitta ner och vila här och inte längre dölja hur svag och trött jag är. Det som är för tungt att bära för mig. Vet du det, att oron liksom krymper mig ibland. Livet ligger bortom min kontroll. Små vilsna vågor söker sig mot land, och jag undrar om du tittar åt mitt håll. Jag vill bara sitta ner hos dig ett tag, inte dölja något av allt det som är jag. Som är för tungt att bära för mig. Jag vill bara sitta ner och vila här och inte längre dölja hur svag och trött jag är. Lämna hos dig det som är för tungt att bära för mig. Lämna hos dig det som är för tungt att bära för mig. Lämna hos dig det som är för
Vad hände egentligen på vägen till Damaskus? Det är många som har ställt sig den frågan, säkert inte minst Paulus själv. Men oavsett hur man väljer att tolka det som beskrivs, så förstår vi ändå bortom allt tvivel att det som hände var livsförvandlande. Det var Saul som gick hemifrån, men det var Paulus som kom fram till Damaskus. Förvandlingen var så genomgripande att han inte längre var samma person efter det som hänt. Kanske har du själv en eller flera sådana tillfällen under din livsvandring. Möten och händelser som har förändrat allt. Det finns ett tydligt före och ett efter. Kanske känner du då också igen dig i det som sker med Paulus direkt efter mötet. Han blir blind. Vägen som låg utstakad framför honom, alla planer och bilder av framtiden, blir på ett ögonblick utraderade. Kartan stämmer inte längre. Vägen fram är oviss. Jag tror att för de flesta av oss så utlöser ofta dramatiska händelser en större eller mindre kris inom oss. Och en kris kan man beskriva som att de redskap och förhållningssätt som man tidigare haft, de räcker inte längre till för att möta och förstå det som har hänt. En sorts blindhet uppstår, och med den upplevelsen av utsatthet, kanske också rädsla eller ilska och sorg. Stora avgrundsdjupa frågor uppenbarar sig. Varför hände det här just mig? Vad är meningen med allt? Och vem är jag nu? Det är ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att veta just när man befinner sig i krisen om det kommer att leda till något gott eller inte. Därför tycker jag att just bilden av att bli blind är så talande. Det som krävs i stormen är tid och tålamod. Men, och det är viktigt, också stor omsorg från de som finns runt omkring. I texten står det: de tog honom då vid handen och ledde honom. När Paulus inte längre kunde se, fanns det andra runt omkring som kunde det. Och med varsam hand gick de nära Paulus, sida vid sida, för att leda honom vidare. Det är inte lätt att gå bredvid någon som befinner sig i kris. För det handlar i så hög grad om att acceptera allt man inte har förmåga att rätta till. De goda råden når inte fram eller faller platt till marken. Det finns ingen quick fix att ta till. Krisen måste ha sin gång och personen i fråga måste finna sina egna svar, vilket såklart är frustrerande för alla. Men den som går bredvid är ändå livsviktig, som ett ankare i stormen, någon som delar det svåra och bär tillsammans. Att inte vara ensam är viktigare än att ha alla svar. Det som världen står inför just nu kan beskrivas som en samhällelig kris. Och på samma sätt som för en individ inträder en sorts blindhet i stormens öga. Vart är vi på väg? Vad ska komma ur det här? Ingen vet. Men i den mörkaste natt möter oss ett bländande ljussken, en hand i vår, en röst i vårt inre, en vän som kommer nära och går bredvid. Och vi som just nu lever i en sorts kollektiv blindhet kan ändå finna vila i att han som håller oss vid handen ser vägen. Han som leder oss steg för steg kommer inte att överge oss. Kanske ger han oss inte alla svar direkt. Kanske behöver vi själva landa i vad allt det här ska få för betydelse och vilka vi är när vi kommer ut på andra sidan. Har detta tagit fram det bästa eller det värsta i människan? Det kommer att visa sig tids nog. Men det vi kan vara säkra på är att Herren går med oss. Han är ljuset, mot ljuset, som till slut ska fördriva allt mörker. I första Korintierbrevet skriver Paulus många år senare: ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Låt oss be. Livets Gud, du som känner oss bättre än vi känner oss själva. Du som på djupet vet vad vi behöver och längtar efter. Låt oss förvandlas i ljuset av din nåd och kärlek. Upplys vårt mörker och led oss vid handen på den väg som leder till livet. I Jesu namn. Amen.
Som känns mer tydligt än andra. Dagar som jag ofta kan tycka kommer alldeles för sällan. Det är de dagar då all oro och stress suddas ut. Och det enda jag gör är att andas in Guds närvaro. Då den är så påtaglig att inte ens som jag skulle vilja kunde jag fly ifrån den. De dagarna ber jag så att hjärtat verkar. Gode Gud, stanna kvar. För trots all lycka och glädje, trots allt det fina som finns i mitt liv, så känns även olyckan allt som oftast. Tung och dyster tränger den in under huden, fyller mitt sinne och trycker över min bröstkorg. De stunderna ber jag också. Jag ber Gud att komma tillbaka. Och jag frågar varför han lämnar mig så tom de dagar jag behöver honom som mest. En kall januarikväll går jag runt i min lägenhet med en gnagande oro och en verkande ångest. Rädd för att hela livet ska rasa samman igen. Gud känns avlägsen och jag är ensam. Det spelar ingen roll hur mycket jag ber, hur länge jag gråter eller hur många lovsånger jag lyssnar på. Jag tar på mig jackan och sätter hörlurarna i öronen. Går planlöst runt på stan med gråten i halsen och en iskall luft i bröstet. Till slut hamnar jag inne på bokhandeln. Jag kollar runt en stund och tänker precis gå ut i kylan igen när något får mig att vända i dörren. Har ni några böcker om tro? Frågar jag kassörskan. Hon visar mig till en hylla med ett ganska så tunt utbud av andaktsböcker. Jag tar en bok och bläddrar lite. Känner en sån iver efter att hitta något som kan ge mig lugn och skrämma bort min oro. Slår upp en sida och läser. Jag vet att det är bönens kraft som håller sönderfallet borta. Jag förstod den kvällen att det är precis så det är. Att de dagar då vi är som svagast, det är då han är som starkast. När han känns som mest avlägsen, det är då han är som närmast. Just för att vi inte ska gå sönder. För att det sköra och bräckliga som finns inom oss, det är som vi inte klarar av att hålla ihop med vår egen kraft. Han har kraften som hindrar oss från att brista. Och även om vi inte känner det så påtagligt som vi kanske vill, så är det Gud som håller sönderfallet borta. Och det är nog. Det är bara hans fullkomliga kärlek som kan fördriva våra rädslor. Att veta det betyder inte att livets hinder försvinner eller att smärtan känns mindre. Men kanske är det så att de mörkare dagarna kan få betyda något trots allt. Att då vi möter svårigheter, då får vi också möta Gud. Han som håller oss kvar när vi står vid stupet och tittar ner. Han som håller sönderfallet borta.
Du
ett ljudlöst rop på hjälp. Se mig och stöd mig i mitt steg. Led mig, Herre, till ett lugn i själen. Led mig vidare mot vägen jag ska gå.
Tillsammans med kyrkor och vänner runt om hela vårt land ber vi med ord formulerade av Sveriges kristna råd. Välsignad är du, Gud, vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla de som har ett övergripande ansvar i samhället, regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för de som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vår gudstjänst är nu slut. Men du som vill är välkommen att fortsätta lyssna på ett efterföljande litet samtal runt kyrkkaffet. Daniel Björketun har med sig två gäster. Det är Mattias Ingesson som sitter med i landstingsstyrelsen, tror man säger, och före detta ledamot i riksdagen, och även Sofia Magnusson som jobbar på Södersjukhuset i Stockholm på akutmottagningen där. De kommer ha ett litet samtal utifrån situationen med covid-19. Så varmt välkommen att hämta lite kaffe och te och fortsätta lyssna. Jag vill också till sist påminna dig om att fortsätta ge din kollekt som vanligt till församlingen och vår verksamhet. Och om du vill swisha in din gåva så kan du göra det på swishnummer 123 298 0282. Om du går förbi kyrkan i veckan så går det bra att använda gåvomaten som finns där. Eller så kan du betala in på bankgiro. Stort tack för din gåva. Jag ska också säga någonting om veckan och det som händer i kyrkan. Barntimmarna är inställda till och med den 20 april. Men det är barnkör, spårare, upptäckare och tonår som vanligt på måndag kväll. På tisdag möts församlingens styrelse och vi möts i kyrkan 18.30. På onsdag är det bön och samtal i kyrkan 19.30 och på torsdag är det tidebön klockan 18. Symötet på torsdag, påskaktionen på fredag och samhällsföreningens frukost på lördag är tyvärr inställda med tanke på situationen som är just nu. Och nästa söndag så blir det återigen en inspelad gudstjänst som du kan delta i genom att lyssna. Och den läggs ut på hemsida och på församlingens Facebook-sida. Så får vi gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen.
Ja, då har vi tillsammans fått lyssna på en gudstjänst här. Och nu är vi framme vid den del som vi brukar kalla för kyrkkaffe. Så om du inte har gjort det innan så kan du pausa nu och sätta på kaffet eller teet eller vad du tycker är bäst. Och sen köra igång igen och vara med och dela gemenskapen här lite. Och det är då jag, Daniel, som sitter här i kyrkan i Ingarp. Och med mig, jämte mig här har jag Mattias Ingesson, Rusnäsbo.
Välkommen hit. Tack så mycket.
Till för en vecka sedan så var ju du riksdagsman. För du jobbar som ersättare där. Och till vardags jobbar du på Bilda. Men sen är du också landstingspolitiker här i Jönköpings län.
Stämmer bra det.
Och med mig har jag också då Sofia Magnusson. Hej Sofia.
Hej Daniel. Och Mattias.
Ja, hej. Och ska vi säga att Sofia sitter då i sin lägenhet uppe i Stockholm och är med via telefonlänk här kan vi säga. Så om ljudet är lite dåligt på henne just så beror det på den delen. Men jättekul att du är med Sofia. Och ja. Sofia jobbar ju till vardags på SÖS, Södersjukhuset då, man kan säga är lite mitt i stormen där. När vi funderade över, jag och Johanna, över vad ska vi ta upp för ämne på kyrkkaffet här denna veckan, så blev det ändå så att nej, men vi får nog prata om covid-19 och coronaviruset för att ja, det förändrar ju vår vardag nu i högsta grad. Och i tisdags så fattade vi beslut om att ställa in gudstjänsterna för 2 veckor framöver här, och det visade ju sig att det var ju rätt tänkt, för bara några dagar senare så går regeringen ut och förbjuder samlingar med över 50 personer. Och det får vi anta att det finns mycket goda skäl till att ta den ganska kraftfulla åtgärden, tänker jag. Så det är ämnet, och alla vi som följer media och så vidare, vi vet ju att ja, men det är i Stockholm, det är värst nu, eller som det har hänt mest. Sjukvårdsdirektören i Stockholm stod ju i en presskonferens i onsdags, tror jag, och sa att ja, nu är stormen här. Och Sofia, Södersjukhuset, det är ju hjärtat av sjukvården i Stockholm. Hur har du det på jobbet nu?
Jo, men vi har det väl ganska tufft just nu. Jag jobbar ju på akutmottagningen, så att vi har ändå lyckats få in våra patienter på avdelningen och sådär. Men intensivvården är ju extremt belastad just nu. Senaste siffran jag hörde från Södersjukhuset var att vi har ungefär mellan 40 och 50 patienter som intensivvårdas. Och i vanliga fall har vi 16 sådana platser. Så att det kommer snart även bli väldigt tufft för oss på akuten när platserna inte finns och vi får vårda mer nere på akuten. Men det som väl är tuffast för vår del, det är också att vi har en begränsad personalstyrka och många i personalen är sjuka. mindre sjuka nu som i övriga samhället.
Blir ni...
Och det är ju ansträngande att få att jobba mycket hela tiden.
Mm. Är det så att ni blir testade i högre grad, ni som jobbar i sjukvården?
Nej, ingen får testas som inte behöver läggas in. Det är sån brist på material kring tester och så. Så att i Stockholm är det bestämt att det bara är patienter som behöver läggas in som får testas. Så vi får inte testas, vi som är personal. Men däremot så följer vi samma stränga riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, att känner vi någon form av sjukdomskänsla eller hosta eller snuva eller vad det är, så ska vi stanna hemma. Men det som vi väl står mest inför nu på den akutmottagningen där jag jobbar, det är att vi håller på att öppna upp ytterligare en akutmottagning. Och det är det jag har som mitt arbetsuppgift nu, att jag är en av de ansvariga för det. Så att vi kommer att ha två akutmottagningar från och med torsdag. Och det är ett tufft jobb. Och kollegorna är väldigt... det finns en väldigt oro i gruppen, liksom i personalgruppen, kring om vi har skyddskläder som räcker, kring hur man ska göra med barnomsorg när semestrar och så är indraget nu. Och men det är en tuff situation på både personligt plan för många, men också professionellt plan.
Sofia, Mattias här. Jag tänkte fråga just om den här upplevda oron och också tillgången till skyddsutrustning, som ju är en stor sak i media som diskuteras väldigt mycket. Ja. Hur ser den situationen ut för er?
Alltså jag vågar bara svara för hur beslut och så har tagits i Stockholm, för jag vet inte om allt har tagits i hela landet, men till exempel så har man ju frångått det här med att man ska ha heltäckande skyddsförkläden. Så vi har numera bara ett vanligt plastförkläde som inte har ärmar och så vidare. Och det har skapat en väldig oro. Och initialt sa man att det berodde på att det finns inga bevis för att heltäckande är bättre. Men sen kom det fram att det berodde på brist. Man har också börjat prata om att det börjar bli brist på munskydd. Och det skapar en väldig oro. Och det är många som säger att jag kommer inte till jobbet om jag inte har skyddsmaterial. Och det är ju en fullt legitim sak att säga, kan jag tycka, i det här läget. Att det... Men vi försöker begränsa antalet personer som jobbar med de här svårast sjuka patienterna, just för att det inte ska gå så mycket skyddsmaterial, helt enkelt. Och sen inser ju vi också att vi kanske inte är de mest utsatta på akuten, utan de mest utsatta är de som jobbar inom intensivvården. Och då måste vi solidariskt fördela de resurserna vi har. Men det är mycket oro är det i personalgruppen, och det man märker av att det finns det är ett ansträngt läge som i princip ingen av oss har varit i förut.
Har du själv stött på någon svårt sjuk covid-19-patient?
Ja, absolut. Flera stycken. Jag har varit med när de har fått intuberas, som det heter, på akutmottagningen och så vidare, för att tas upp till respirator och sådär. Så det har jag stått i med. Ja, jag har träffat på många. Men det... Jag är själv inte så orolig om jag skulle bli sjuk eller så, men det är en pressad situation. Och jag tror inte att vi i sjukvården heller förstår riktigt än vad vi kommer hamna i. För att just nu befinner vi oss i ett läge där det heter att vi är i förstärkningsläge. Och det innebär att sjukhusledningarna eller katastrofledningarna kan ta ganska tuffa beslut när det gäller oss i personalen och när det gäller hur man prioriterar med patienter. Men vad jag hörde nu igår innan jag lämnade jobbet var att nästa vecka kommer vi befinna oss i ett katastrofläge. Just på grund av att det saknas vårdplatser, det saknas personal och det saknas skyddsutrustning. Så det kommer bli en otroligt påfrestande situation för personalen att prioritera bland vilka som ska få vård. Och jag tror att det kommer bli konsekvenser för vårdpersonalen lång tid framöver. Hur vi kommer må och så vidare. Och vi har inte behövt gå upp och jobba extra långa dagar än. Men det är, inom intensivvården så jobbar man just nu 12 timmars pass. Alla. Och jag tror att vi kommer hamna där snart också, vi som är inom akutsjukvården.
Jag tänker på ni som jobbar i sjukvården, ni får just nu jättemycket stöd och jättemycket lovord och ryggdunkningar och så vidare i sociala medier och i andra sammanhang, och det vill vi ju bara understryka härifrån också, liksom att ni gör ett fantastiskt viktigt jobb, och vi vet att ni gör allt vad ni kan. Men hur känns det liksom att gå ut på Facebook efter en dag på passet där och se det här? Och se dels liksom det, kanske det finns en del desinformation och lustiga uppgifter och också mycket stöd och mycket kärlek. Hur känns det?
Jo, men det är klart, vi har väl alltid känt att vi är viktiga oavsett situation, men det är klart jag känner i alla fall att jag har valt rätt yrke, för jag är där jag vill vara på något vis. Men sen kan det vara en viss provokation med tanke på att vården har varit ganska ansträngd länge, och nu liksom börjar man förstå att vi är viktiga, men det har man inte gjort tidigare. Det kan väl vara upplevelsen bland många i personalen, och det är som i Stockholms sjukvården, så har det varit mycket varsel och mycket neddragningar och sådär i just akutsjukvården. Och det är vi som får stå där när det väl bränner till. Men det är klart, vi behöver få höra att vi också är viktiga, och det är jättetacksamt. Men det förekommer ju mycket samtal i bland personalen att nu kan man säga det när det liksom bränner till, men inte annars. Men vi är jättetacksamma för allt stöd, och vi får in mycket hjälp från restauranger och från kaféer som kommer att lämna mat och olika kaffe från Starbucks och allt möjligt. Men och det är klart, det där lilla extra gör ju att vi orkar lite till på något vis. Så att det är jätteviktigt.
Du, Sofia...
Men det är dubbelt. Det är absolut dubbelt. Så är det.
Jag tänker, Sofia, du har ju också fått bli lite ansiktet utåt. Man har fått se dig på SVT. Och ja. Det har ju hänt förr. Hur är det? Och hur kommer sig det?
Det är också för att jag har en... Jag har varit facklig ganska länge på min arbetsplats, och har väl liksom varit utåt tidigare, och då är det lätt att man blir kontaktad när media vill dra igång något nytt scoop eller vad det kan vara. Och jag har väl känt att jag inte är obekväm med att göra det, och jag vet att jag... har min personalgrupp bakom mig när jag säger saker, så att jag har väl känt att jag kan göra det till viss del, men jag försöker ändå väga tillfällena och vilka medier jag vänder mig till, liksom, för att inte, det tar ganska mycket energi också att
men det är inte, att, det är inte
vara något ansikte så.
Det är inte så enkelt, eller det är speciellt att stå där med en mikrofon i ansiktet, och jag vill bara säga att jag tycker att du gör det jättebra.
Tack.
Vi är stolta alla vi här Inghappar när vi ser det på TV, det ska du veta.
Absolut.
Tack.
Jag tänkte också, Sofia, vi befinner oss sannolikt i ett annat läge tidsmässigt här nere i Jönköpings län och på Höglandet. Och det är inte säkert att utvecklingen blir precis som i Stockholm, men det är nog en kvalificerad gissning i varje fall att säga att vi kommer ju få fler smittade av covid-19 här i närmsta månaden än vad vi har nu.
Ja.
Och vi följer ju alla här media och försöker följa de rekommendationer som ges kring hur vi ska hjälpas åt att minska riskerna för smittspridning.
Mm.
Vad har du att skicka med till oss som enskilda personer och människor och församling här? Hur ska vi förhålla oss? Vad ska vi tänka på i vardagen?
Nej, men jag tänker att det absolut viktigaste, om man har det minsta känsla att man är sjuk, så träffa inte någon annan. Det är väl den absolut mest skyddande åtgärden, att verkligen inte utsätta någon annan för att man eventuellt kan ha den här smittan. De allra flesta kommer inte bli så påverkade. Man kanske har någon dags feber eller att man inte känner av det knappt ens. Men har man symptom, så det är liksom stanna hemma. Och ni har ju ett sånt privilegium liksom, att ni har så mycket bra platser utomhus. Och det är ju, utomhus är ju smittspridningen mindre för att man kan hålla avstånd och så vidare. Så att var mycket ute och njut av våren. Men undvik att träffas om ni känner att ni har någon form av sjukdomskänsla eller snuva eller hosta.
Nu pratar vi om läget här hemma, Mattias. Du har varit på möte denna vecka, tror jag, va?
Ja, i tisdags så hade vi möte med regionstyrelsen, alltså det som heter landstingsstyrelsen förut då. Och då fick vi en genomgång av nuläget. Sen hände det ju mycket från tisdag till lördag nu då, när vi spelar in det här. Alla kan ju följa statistiken på nätet, och det senaste som kom igår är ju då att vi har 79 smittade i vår region. Och det kom ut information igår om att vi har ett tredje dödsfall. I nuläget så är det då 20 patienter som får sjukhusvård, och 6 av dem då får intensivvård. Så det är nuläget från igår då. Men det man ser är ju att vi har ju haft en helt annan utvecklingskurva på smittspridningen än så länge i vår region. Och det har väl många olika orsaker, men en är väl att vi lever lite annorlunda och bor lite längre isär och har, som Sofia säger, mer plats emellan oss. Så vi får ju hoppas att det fortsätter så, att vi också kan vara duktiga på att hålla de restriktioner och de rekommendationer som ges.
Hur tänker du nu? Det har ju varit tal tidigare från olika håll att vi har för många sjukhus i regionen. Det borde bara vara ett stort i Jönköping och inga sjukhus i Eksjö och Värnamo. Det faller nytt ljus på den frågan nu, tänker jag.
Ja, jag har ju hela tiden varit en förespråkare, och många med mig, för att vi behöver ha 3 akutsjukhus. Och i den här situationen så blir det ju uppenbart att det är en fördel, både för att vi får fler vårdplatser tillgängliga, men också att man har möjlighet att fördela resurser och vara lite mer strategisk i vårdplaneringen. Så jag tror att det kanske blir tyst på den debatten framöver.
Ja, och det tycker ju vi som har nära till Eksjö är bra.
Vi som har nära till Eksjö tycker ju att det är bra, och det borde egentligen vara en icke-fråga. Om man tittar på hur befolkningsunderlaget ser ut på höglandet, så det finns inte en möjlighet att vi skulle kunna, även om det inte är så jättelångt till Ryhov, så kan inte de ta emot vår befolkning. Men jag tror att den diskussionen kommer nog att tystna för ett tag framöver.
Tänker Mattias, det är bara en dryg vecka sedan du var i riksdagen senast också. Hur pratar man om något annat än covid-19 i riksdagen nu, eller hur märks det i det dagliga arbetet där?
Det var ju väldigt speciellt att gå genom tomma riksdagskorridorer. Det blev ju väldigt tydligt då att från det att smittspridningen började och de här restriktionerna började tillämpas, så märktes det ju att folk jobbade hemma och att det blev betydligt tystare i riksdagskorridorerna. Så att visst, det är ju det stora samtalsämnet. Sen är man ju väldigt mån om att visa att demokratin fungerar, att riksdagen arbetar på, att de vanliga besluten också fattas. Så det är ju en viktig del som vi inte har berört här också, att samhället så långt det är möjligt måste rulla på för företagen, för skolorna, för hela samhällsapparaten. Det blir ju ett lidande och skador på andra sätt för andra grupper i samhället om man inte klarar av det också.
Jag har varit i Eksjö och Vetlanda här de senaste dagarna, och ja, jag kan väl tycka att det kanske är lite mindre folk på gatorna och lite mindre folk i butikerna, men det är knappt märkbart. Hur är det i centrala Stockholm, Sofia? Märker man skillnader där?
Ja, det märks framförallt i kollektivtrafiken, skulle jag säga. Jag har väl inte rört mig så mycket i Stockholm, för att jag har mest rört mig mellan mitt jobb och min lägenhet. Men i kollektivtrafiken är det väldigt utglesat. Jag tror att många just väljer att jobba hemifrån, men också att man kanske väljer, om man åker någonstans, att har man möjlighet att ta en bil så tar man det. Men det är ändå att folk rör sig ändå på stan. Det är vissa restauranger som det är inte på något vis fullt på restauranger och sådär, men det är ändå restauranger som är igång, och framförallt när man är ute och till exempel promenerar nere vid vatten och sådär, där märker man ju att det finns ett extremt behov av att vara ute just nu. Där är det som E4:an av gångare. Men i affärerna är det mindre, absolut. Men på kollektivtrafiken. Och det är väl efter alla råd som ges att man ska undvika
kollektivtrafik. Och det är bra att det är så.
Och sådär. Så ja. Att det,
jag tänker att... jag vill bara påminna här också om att vi har ju... gjort ett utskick från församlingen till brevlådorna här om man behöver hjälp med att handla eller något annat, och särskilt då om man befinner sig i riskgrupp och känner att jag behöver faktiskt hjälp här för att slippa att utsätta mig för smittorisk. Då ringer man, det är Agneta och det är Elisabeth, min mor i Rusnäs då, som deras telefonnummer som finns på det här utskicket, och det är flera personer, många som har anmält att jag kan vara med och hjälpa till här om det behövs. Så tveka inte och ring där om det är så att du behöver hjälp med något, så kommer Agneta och Elisabeth att administrera det så att någon hjälper till.
Jag bara tycker att det är så fantastiskt bra, och jag tänker att på något sätt lär vi oss. Det finns inte mycket som är bra med den här smittspridningen och den här epidemin, men det, man blir ju glad när man ser den här typen av initiativ som ju växer fram på många håll. Det finns en solidaritet i samhället som blir väldigt tydlig, som är hoppfull.
Och jag tänker att det är det som också visar på vad att nu när man inte kan samlas i kyrkan, att man ändå kan bry sig om varandra på många sätt. Det vill jag verkligen uppmana till, att bry er på olika sätt. Ni får ställa er och prata några meter ifrån varandra eller ringa varandra eller så där. Det är en extrem tid för alla just nu, och ensamheten är nog en tuff situation för många också. Och så var verkligen rädda om varandra.
Har man en dator hemma och inte har lärt sig att använda Skype eller Teams eller någon av de här kommunikationsmedlen som finns där, eller FaceTime på telefonen, tänker jag, då är bra läge att lära sig det nu. Och det är inte så svårt, utan det kan man googla lite på och så hittar man hjälp där. För det är viktigt att ändå upprätthålla de sociala kontakterna, som ni säger här båda två, tänker jag. Okej, tack så jättemycket för att ni, Mattias och Sofia, har tagit er tid att vara med här. Har ni något slutord, någon av er något mer ni vill lägga till?
Nej, jag tänker bara att vi nu är det tid att vi tar hand om varandra. Och då får vi komma på kreativa lösningar för att göra det. Nu är det upp till oss att vi visar att vi hänger ihop.
Ja, nej, jag kan bara instämma att vi hänger ihop, att vi också orkar hålla i så att säga, rekommendationerna. Vi orkar fortsätta tvätta händerna, fortsätta hålla avståndet. Det är ju det bästa sättet att visa omsorg om varandra också, förutom att ringa. Och sen får vi be och tro att Herren finns med i den här tiden också.
Och då tror jag vi ska sluta där. Jag påminner om att om du vill ge veckoffer så finns swish-numret på baksidan av programbladet, församlingens programblad där. Och nästa vecka så kommer vi återigen spela in en gudstjänst i någon form och publicera. Och jag hoppas att du som har lyssnat nu även lyssnar nästa vecka. Så tack ifrån oss, Sofia i Stockholm, Mattias och Daniel här i Ingarp, och Gud välsigne dig som har lyssnat.